Och gode himmelske fader, vi kommer inför dig för att vi behöver din vägledning nu. Jag ber att du ska hjälpa oss att kunna förstå det här viktiga ämnet om antikrist. Hjälp oss att förstå det i relation till vår relation till dig. Och fyll det här rummet med din heliga andes närvaro. Vi vill överlämna den här stunden i dina händer. Ge oss öppna hjärtan och öppna sinnen för din andes påverkan. I Jesu namn jag ber. Amen. Det var en man på den ryska gränsen som var en smugglare. Och han hade, varje dag så gick han över gränsen med en stor skottkärra full med sågspån. Och det här såg ju lite suspekt ut, så vakterna där vid gränsen, de stannade honom och sa: nej, 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 du får inte komma in här. Vi ser nog minsann att du har någonting, att du håller på och försöker smuggla någonting. Vad är det du har för något? Vi måste leta igenom de här sågspånshögen. Okej, sa mannen, ni får leta igenom det. Och vakterna började att gräva. De tömde ut sågspånet, letade ut överallt där och fann ingenting till sin förvåning. De tänkte, det var underligt. Ja, ja, de lade tillbaka sågspånet igen och sa, du får gå igenom gränsen. Okej, det här hände ännu en dag. Och ännu en dag igen. Gång på gång. Och de tänkte, ja, nu vet jag vad han håller på med, tänkte vakterna. Han försöker att komma först med tomma skottkärror. Och sen så kommer han lägga någonting där i. Och på det sättet smuggla. Så vi ska ta honom, vi ska leta igenom varje gång. Och varje gång han kom med sin skottkärra fullastad med sågspån så letade de och letade, men de hittade ingenting. Och den ena vakten blev väldigt förbryllad. Varje gång som han kom så upprepades det här gång på gång, och vakterna förstod inte vad han höll på med. Vad är det för fel på den här mannen? Varför bär han sågspån över gränsen? Nå, långt senare, flera år senare, när den här de båda hade varit pensionerade. De hade lärt känna varandra lite grann. Och den här vakten, han sa att, ja, till den här smugglaren, att vet du, jag vet att det är någonting lurt du har haft på gång. Du har hållit på med den här sågspånen överallt. Jag vet att det här är inte någonting normalt. Men vad är det som du har smugglat? Vi har ju inte lyckats hitta någonting. Och den här smugglaren sa, ja, vad är, om du lovar att inte säga någonting. Ja, jag ska inte säga någonting. Jag är bara så förvirrad över det här. Okej, sa smugglaren. Jag smugglar skottkärror. De här vakterna hade letat sig fördärvad efter någonting. Men eftersom det var fel sak som de letade efter så hittade de aldrig det. Trots att det var rakt framför näsan på dem. Så är det tyvärr också med ämnet om antikrist. Idag finns det många olika spekulationer och idéer som om någon figur som ska komma, om någonting som ska hända, och djävulen smugglar skottkärror rakt framför näsan på oss. Vi letar efter helt fel saker, och det är det som jag vill titta på idag. Man tänker att antikristen är någon form av halvdemon som ska träda fram med en mörk dräkt och på något sätt erövra världen. Det här är inte vad Bibeln kommer att titta på. Vi ska titta på konceptet om antikrist och sen ska vi sedan gå in på identiteten som antikrist har. Så låt oss titta på det här. Om ni har era biblar, kommer vi att studera det här. Men låt oss först ställa oss frågan om Satans högsta önskan. Ni minns kanske när vi tittade på kampen bakom kulisserna. Vi såg att Satan ville upphöja sig själv till Guds position. Och i Matteus 4:8-9 så läser vi om när han frestar Jesus. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa det, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Satan är villig att byta ut allting i hela världen om han bara kan få, vad då för något? tillbedjan. Det är det han är ute efter. Det är det han strävar efter. Han är inte ute efter våra pengar. Han är inte ute efter våra liv i sig själv. Visst, det är en indirekt orsak, eller en indirekt sak som han gör. Men hans främsta önskan är att få vår tillbedjan. Och om Satan hade hoppat fram här och sagt, hallå, det är jag som är Satan, tillbe mig. Hur många här hade tillbett honom? Vi som kristna, vi skulle aldrig drömma om det. Vi vet, om det här är Satan som står framför oss, om det kommer en halvdemon, mörkklädd figur och säger, tillbe mig, så skulle vi inte göra det. Och Satan är tillräckligt smart för att förstå det. Om du och jag kan förstå det, så kan till och med han förstå det. Han har 6000 år utav intelligens på sig. Han har studerat mänskligheten under 6000 år. Han vet hur vi fungerar. Han kommer inte att bara på något sätt göra något dumdristigt. Så vad han gör för att lura till sig kristnas tillbedjan är att han lurar till sig den, helt enkelt. Och det sker genom någonting som kallas för antikrist. Paulus skriver om antikrist i andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, vers 1-4. Lägg märke till vad som händer. Paulus säger, när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Vi pratade om Herrens dag, eller hur? Och förra gången så pratade vi om hur Jesus skulle komma tillbaka. Och sen var det vissa i Thessalonika som tänkte att ja, Herrens dag har kanske kommit. Han har kommit på ett andligt sätt. Nej, 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 säger Paulus. Det är inte så. Tro inte på det. Varför inte? Låt er ingen bedra er på något sätt. Varför? Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här är antikrist. Ordet antikrist kommer ifrån Johannes breven, och där skriver Johannes om samma makt, och han kallar det för antikrist. Medan andra författare skriver andra saker. Paulus kallar honom för laglöshetens människa. I Uppenbarelseboken så står det om vilddjuret, och i Danielsboken står det om det lilla hornet. Så det finns olika beskrivningar utav det här. Och helt enkelt, vad antikrist är en frontfigur för Satan. Det är inte Satan själv, men det är en frontfigur för honom. Det är en figur som sätter sig i Guds ställe och utger sig för att vara Gud. Säger sig vara Gud. När vi tänker på antikrist, som jag sa tidigare, tänker vi kanske på någon våldsam motståndare till Kristus. Men ordet anti, visst, det kan betyda en våldsam motståndare, men det kan också betyda någon som är istället för, som tar Kristus plats, antikrist. Någon som utger sig för att vara Kristus, och på det här sättet så får han människor att tro att han är Kristus, och därigenom så kommer de att följa honom. Vi pratade i vårt förra möte om falska messiasgestalter, eller hur? Antikrist är också en falsk messiasgestalt, någon som utger sig för att vara Kristus, men som inte är det. Lägg märke till vad som står i Uppenbarelseboken. Om man jämför Jesus liv och verksamhet med antikrists beskrivning i Uppenbarelseboken 13, så ser man en slående likhet. I Uppenbarelseboken 13 så står det om det här vilddjuret som kommer från havet. Johannes skriver, och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt, sin tron och stor auktoritet. Nu, vem är draken? Minns ni det? Det har vi identifierat som Satan, eller hur? Så Satan ger vilddjuret sin makt och sin tron och sin auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: vem är som vilddjuret, vem kan strida mot det? Lägg märke till hur djävulen eller draken får sin tillbedjan här. Han placerar den här frontfiguren, antikrist, och han ger den sin makt, sin tron och sin myndighet. Och människor tittar på det och säger: wow, titta, här är Kristus, vi följer honom, vi går efter honom. Och när människor gör det, vem tillber de egentligen? Och när de tillber den här falska Kristusen, så tillber de i själva verket draken. Och på det sättet så lurar Satan till sig tillbedjan från kristna. Hänger ni med? Titta på Jesus verksamhet. Han började genom sitt dop, eller hur? Han kom upp ifrån vattnet och då kom den heliga ande ner över honom i en duvas skepnad. Hur är det med antikrist? Jo, vi läste precis att han uppstår. Vilddjuret kommer upp ur vattnet när han börjar sin verksamhet. Jesus verkar i 3,5 år, som vi såg. Och i Uppenbarelseboken 13:5 så står det: åt vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt, det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Men hur många år är 42 månader? Ja, om du gör matten så blir det 3,5 år. Så antikrist verkar i den bemärkelsen samma profetiska tidsperiod som Jesus verkliga tidsperiod var. Sen så dog Jesus och uppstod, eller hur? Och vad hände med antikrist? Ja, vi läste här att ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Vad händer om man får ett dödligt sår? Om man blir slaktad och dödad, då är man död, eller hur? Men vad hade hänt? Det här dödliga såret hade läkts. Vi har alltså en död och en uppståndelse också för den här antikrist. Därefter så får Jesus tillbedjan efter att han har uppstått upp. Och i samma sak som vi läste med vilddjuret, eftersom han har fått sitt dödliga sår läkt, så tillber hela världen det. Han sitter på sin faders tron. Jesus sitter på sin faders tron medan antikrist sitter på drakens tron. Och så vidare. De har Jesus namn i pannan. Jesus efterföljare har Jesus namn i pannan, medan vilddjurets efterföljare har vilddjurets namn i pannan. Så vi ser den här tydliga parallellen att antikrist försöker att härma Jesus. Försöker att låtsas vara Jesus. Och därigenom så lurar han till sig tillbedjan från de kristna. Därför är det otroligt viktigt att vi förstår antikrists identitet. Många välmenande kristna säger att ja, det här med antikrist, det är inget som vi ska fokusera på. Det är ingen del i evangeliets förkunnelse. Låt oss bara prata om att Gud så älskade världen. Det är jätteotroligt viktigt att vi pratar om att Gud älskade världen så mycket. Det är en mycket viktig aspekt i det, och vi har pratat om det i det här mötet. Vi har tittat på frälsningsplanen och hur otroligt Gud älskade världen. Och vi skulle kunna prata om det hela tiden. Men en del i evangeliets förkunnelse är också att varna för de falska antagonisterna till Kristus som existerar. Titta i 1 Timoteus kapitel 4. Nu har jag inte den här på skärmen, men 1 Timoteus kapitel 4. Paulus, han var en nådefokuserad, Kristuscentrerad predikant, skulle ni hålla med? Han fokuserade på nåden, han hade verkligen fått evangeliet klart för sig. Men lägg märke till vad han skriver i 1 Timoteus kapitel 4. Det står: men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror. Förledda av hycklande lögnare som är brändmärkta i sina samveten. I sammanhanget här så talar han om det stora avfallet som skulle äga rum. Och i vers 6 så avslutar han med att säga de här orden: när du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt. När vi lägger fram det här sanningen om avfallet inför bröderna, inför andra personer, så är man en god Kristi Jesu tjänare enligt Paulus, eller hur? Det här är en del av Paulus förkunnelse, och Paulus själv skriver om det här avfallet. Som jag sa i vår inledning, vi kan tänka att vi kommer klara oss igenom den här sista tiden som kommer, för att jag säger att jag litar på Gud. Men om vi litar på Gud så kommer vi läsa Guds varningar, eller hur? Vi kan inte bara säga, ja, jag litar på att Gud kommer hjälpa mig genom den här krisen, men jag vill inte läsa de här varningarna som Gud har gett mig. Om vi inte läser de varningarna som Gud har gett oss, så litar vi verkligen på att Gud kommer att leda oss. Om vi litar på att Gud ska leda oss, så behöver vi ju läsa och försöka tillskanska oss så mycket information om de varningar som Gud har gett oss. Så därför är det här otroligt viktigt för oss att förstå, så att vi undviker att bli bedragna. Men ni har kommit hit för att ni är intresserade av det här ämnet, så jag behöver nog inte förtydliga mer om varför vi ska prata om det. Låt oss titta på det här. Uppenbarelseboken 13 och Daniel kapitel 7 beskriver samma makt. Som jag sa, det står om det vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. I Daniel 7 så nämns det som det lilla hornet, och vi ska studera Daniel kapitel 7 ganska ingående ikväll. För att förstå vem den här antikristmakten är. Daniel 7 och vers 1. I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav huvudinnehållet. Daniel sade: jag såg i en syn om natten hur himmelens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret, och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida. Och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard, men hade fyra fågelvingar på sina sidor. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Det var ganska hemsk dröm som man hade, eller hur? Tänk om ni fick se alla dessa fruktansvärda djur som kom upp. Det skulle nog vara en mardröm. Men det var en syn ifrån Gud. Och som tur är så var ängeln Gabriel där också för att förklara för Daniel vad det här betydde. När vi studerar Bibeln, som vi har tittat på i den här kursen, så måste vi låta Bibeln tolka sig själv, eller hur? Och om vi vill låta den tolka sig själv, så måste vi titta på vad den själv säger att det här betyder. Låt oss läsa vers 15, där står det: jag, Daniel, blev oroad i min ande, och synen jag hade haft skrämde mig. Då gick jag fram till en av dem som stod där och bad honom om en förklaring till allt detta. Och han gav mig denna tydning. Vers 17. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Ganska enkelt, eller hur? Fyra kungar ska uppstå på jorden. Om vi tittar i vers 23 så förklarar ängeln ännu tydligare. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde, vad då för något? Ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så en kung eller ett rike, orden kung och rike används ofta synonymt med varandra eftersom en kung har alltid ett rike, eller hur? Så det börjar med fyra stycken riken. Nu, ni som har varit med i den här kursen, låter det bekant? Har vi hört om fyra riken i Daniels boken tidigare? Det har vi. Och om ni minns, det här första riket i Daniel kapitel 2, det var Babylon. Jag visar er den här bilden förut ifrån Pergamonmuseet i Berlin där man har Ishtarporten som var den stora babyloniska huvudingången i imperiet. Och där på sidorna här så har man en väldigt intressant bild. Massa utav de här lejonen som går. Och det som är ännu mer intressant är att på sidan av de här lejonen som ni ser här så har den örnvingar. Det här var alltså en vanlig symbol under Babylons tid på just Babylon som en nation. De fyra rikena i Daniel 2 var Babylon, Medi-Persien, Grekland och Rom. Och i Daniel kapitel 7 så ser vi precis samma sak upprepas fast det är med olika nationer. Eller förlåt, det är med olika bilder menar jag. Det är samma nationer men olika bilder. Så olika djur nu är det som representerar det. Medi-Persien är den här björnen som är upprest på ena sidan. Vilket representerar att det var en obalans i makten där. Perserna var starkare än mederna i det riket, i det där tvådelade riket. Den hade tre revben i sin mun. Vilket tyder på att den har ätit upp tre stycken andra riken under sin framkomst. Vilket var Babylon, Egypten och Lydien. Sen kommer Grekland, den här snabba leoparden. Och de erövrade världen väldigt snabbt, om ni minns vad vi tittade på. Alexander den store tog det på bara 10 år. Och det hade fyra huvuden. Hans rike delades sen i fyra stycken andra riken. Det var fyra olika viljor i det här grekiska riket. Och hans rike delades mellan Kassandros, Lysimakos, Ptolemaios och Seleukos, hans fyra generaler. Sen så stod det att det här, ja, så har vi Rom förstås. Järntänder hade det, eller hur? Och minns ni vad Rom representerade i Daniel 2? Det var de här järnbenen. Så det är precis samma riken det talar om. Och sen stod det att det här romerska riket hade fyra horn. Förlåt, inte fyra horn, det hade 10 horn. 10 horn hade det. Och vad betyder det här då? Vi låter Bibeln tolka sig själv igen. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och som ska slå ner 3 kungar. Så vad betyder hornen? Riken, kungar eller riken. Och vad händer med romarriket? Återigen, det är repetition här bara på det som vi har tittat på förut. Rom delades upp i 10 stycken olika delar på 500-talet efter Kristus. Här har vi frankerna som senare blev Frankrike. Vi har anglosaxarna som blev England. Vi har alemanerna som blev tyskarna. Vi har västgoterna som blev spanjorerna. Sveberna, portugiserna. Burgunderna, Schweiz. Langobarderna, italienarna, och sen var det östgoterna, herulerna och vandalerna. De här 10 rikena. Och det är precis vad Bibelns profetior säger. Långt i förväg så förutsäger det vad som ska hända med det splittrade romarriket. 10 riken ska uppstå. Så vi har de europeiska nationerna här i fötterna, om ni minns de 10 tårna. Och som motsvarar de 10 hornen i det här riket, eller den här romerska vilddjuret. Hittills är det bara repetition, men nu kommer vi in på frågan om antikrist. För nu ger Daniel, eller ger ängeln rättare sagt, Daniel en ytterligare information om vad som ska hända. Ni vet, Gud, han är en väldigt duktig pedagog. Och ni som är lärare, ni vet att repetition är kunskapens moder, eller hur? Är det inte så man säger? Och det vet Gud också, så han ger Daniel en syn om de olika världsrikerna i Daniel 2. I Daniel 7 upprepar han det, samma sak igen, så att vi ska förstå det, fast med andra bilder. Och sen går han in på djupet för att förklara en ytterligare detalj. Och det är vad Daniel får reda på här. Vers 8 så står det: medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Aha, här har vi en ny makt som inte nämns i Daniel 2. Men den är väldigt viktig ändå. Vers 25 så förklarar ängeln ännu tydligare vad det handlar om. Han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Vad är det här för ett horn? Hur många här inne brukade tycka om att leka detektiven när de var mindre? Eller kanske fortfarande gör det. Detektivarbete är roligt, eller hur? För barn, man går runt med förstoringsglas och sen så letar man efter ledtrådar, eller hur? Det är det man gör. Det är någonting som har hänt. Det är en skurk kanske som ska åka fast. Och det står inte rakt upp och ner på brottsplatsen att den här personen har gjort det. Men vad man måste göra är att leta efter ledtrådar och se vad är det som har hänt här. Okej, vi ser att det finns spår här, vi hittar lite hårstrån här, vi plockar upp de här sakerna och här hittar vi en kappa och vem kan den tillhöra? Man gör det här detektivarbetet och sen till slut så kan man spåra det till förövaren. Och så kan vi göra också med Bibeln. Bibeln nämner inte rakt ut namnet på vilken vad det här är för någonting. Men den ger oss ledtrådar så att ingen behöver missa vad det här handlar om. Det första tecknet som vi kan lägga märke till i de texterna som vi har läst är att det här är ett rike. Eller hur? Det var ett litet horn. Och vad representerade ett horn? Ett rike. Det är ett rike. Det här är revolutionerande. Många människor tänker att det handlar om en människa bara. De tror att det är någon stor kung någonstans. Eller någon stor regent, kanske i FN, som ska träda fram. Och göra massa hemska saker. Den här teorin som vi pratade om igår också, lämnad kvar. De har just den här tanken. Om att efter att Jesus har kommit tillbaka så ryckte bort alla i församlingen, då ska den här antikrist, den här politiska figuren komma fram. Och han är odödlig på olika sätt, men han genomför massa onda saker. Och det är en människa, som man säger. Det stämmer inte med Bibeln. Enligt Bibeln är det ett rike, en hel nation om du så vill, som är antikrist. Och vi kan undra, jaha, är det vi letar efter? Är det som är skottkärran? Låt oss gå vidare. Det uppstår i Europa, eller hur? Hur vet vi det? Jo, för det kom upp mellan dem. Mellan de andra 10 hornen. Och de här andra 10 hornen var de europeiska nationerna som romarriket splittrades i. Väldigt logiskt, eller hur? Så när vi letar efter antikrist så letar vi efter ett rike i Europa. Vi letar inte efter Nordkorea, vi letar inte efter USA:s president. Utan vi letar efter ett rike, en nation i Europa. Dessutom så uppstår det efter Roms fall. Och hur vet vi det? Jo, för att det uppstod bland de här 10 hornen. Och de här 10 hornen representerade det splittrade romarriket. Och det var det som hindrade antikrist att komma fram ända tills, eller det var först efter Roms fall som det här antikrist trädde fram. Det är intressant om man läser i andra Thessalonikerbrevet vad Paulus skriver. Han skriver tidigare att redan så är laglöshetens hemlighet verksam. Låt oss titta på det, andra Thessalonikerbrevet. Det finns många som tänker att antikrist var någonting som skulle komma i den absolut yttersta tiden. Men det stämmer inte enligt Nya testamentet. Eller Gamla testamentet för den delen. Paulus sa ju där i andra Thessalonikerbrevet att innan Jesus kommer tillbaka så skulle det här avfallet äga rum. Och sen så säger han vidare. Vers 5. Minns ni inte att jag sa det er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Han som håller tillbaka. Det är någonting som Paulus berättade för Thessalonikerna, men han skriver inte det öppet i sitt brev. Som skulle hålla antikrist tillbaka från att kunna träda fram öppet. Och vad är det för någonting? Ja, om han sa det till Thessalonikerna så kan man tänka sig att i traditionen så har det här gått vidare. Och ryktena har spridits inom de kristna leden här. Och det kan vara intressant, det här, jag ser det inte som en auktoritet. Men det kan vara intressant att se vad vissa kyrkofäderna tänkte om det här på 200-talet. I den här tiden. Det står att det som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Vilket hinder finns det förutom den romerska staten? Här är Tertullianus som skriver. Vars fall genom att bli splittrad i 10 riken, har vi sett det, kommer att upprätta antikrist på sina egna ruiner. Okej, så han hade studerat Daniels boken i alla fall. Vad med Hieronymus? Han skriver så här. Med det som håller honom tillbaka menar han, Paulus, romarriket. För innan romarriket förstörs och röjs ur vägen kommer inte antikrist att träda fram, så som Daniels profetia säger. Men om han hade valt att säga detta öppet skulle han på ett dåraktigt sätt ha väckt förföljelsens vrede mot kristna och den nyblivna församlingen. Vi ser från Daniels boken och från det som Paulus skriver att romarriket måste falla först. Och först efter det så kan antikrist öppet träda fram. Även om antikrist verkade redan bakom kulisserna i Paulus tid. Så då har vi en tidsram för när det här riket ska uppstå. Någonstans efter Roms fall. Som var 476 efter Kristus. Det utplånar 3 andra riken under sin uppkomst. Det såg vi också, eller hur? Det stötte bort 3 av de tidigare hornen. Och det skulle alltså besegra 3 stycken kungar under sin uppkomst. Nummer 5, det får världsvitt inflytande. Hur vet vi det? Vi läser i Uppenbarelseboken 13:8. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Från världens grundläggning. Så det här är inte någon liten person som bara påverkar Jakobstad eller någonting. Eller hur? Det är inte någon liten figur som har något litet inflytande någonstans långt bort i någon afrikansk by. Utan det här är någon figur som har ett världsvitt inflytande och som hela världen följer efter. Får ett världsvitt inflytande. Det regerar i 1260 år. Du kan undra, Jonathan, vad fick du det därifrån? Vi läste i Daniel 7 att det skulle hålla på en tid, tider och en halvtid, eller hur? Och en tid, tider och en halvtid, om vi räknar ihop det, så blir det 3,5 tider. Vi såg tidigare att Antikrist skulle regera i 42 månader. Och det är samma tidsperiod, bara uttryckt på olika sätt. Titta här, Uppenbarelseboken 13:5 talar om 42 månader. Daniel 7:25 säger en tid, två tider och en halv tid. Vilket alltså är 3,5 år. Så 3,5 tider, 42 månader och 1260 dagar som det står om i Uppenbarelseboken 12:6. Allihopa beskriver samma tidsperiod. Och det är så länge Antikrist skulle regera. Men som ni minns ifrån det vi studerade förut, så representerar en dag i profetiorna inte en bokstavlig dag, utan minns ni vad det var? En dag representerar ett år. Alltså måste varje dag här representera ett år i verkligheten. Så då har vi 1260 år, inte 1260 dagar som Antikrist ska regera. Hänger ni med? Okej. Okay. Hesekiel 4:6, här har vi en av de här texterna som visar att en dag representerar ett år. När du har fullgjort dem ska du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära Juda folks missgärning under 40 dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så här så ser vi att när Hesekiel fick en profetia, så varje dag som han låg på sin sida motsvarade ett år i verkligheten. Samma sak är det i Daniels boken. Så, andra personer, det här var inte någonting som Jonathan Karlsson hittade på, utan det här är någonting som bibeltolkare i alla tider har kommit fram till. Isaac Newton, ni känner den vetenskapsmannen. Hur många visste att han studerade profetiorna? Han var en otroligt noggrann bibelstuderare. Och han skriver så här. Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Så, därför har vi 1260 år, inte 1260 dagar. Nummer 7, det hädar Gud. Vi läste att det skulle tala skrytsamt. Stora ord stod det. I Uppenbarelseboken 13 så stod det att det fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Hädelse, vad är det för någonting enligt Bibeln? Ja, återigen så måste vi låta Bibeln tolka sig själv. Och Jesus, han blev anklagad för hädelse flera gånger under sitt liv. Bland annat för att förlåta synder. I Markus 2:7 så står det, varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Det är sant, eller hur? Ingen utom Gud kan förlåta synder. Låt säga om Marta till exempel hade gjort någonting elakt emot mig, då kan jag förlåta henne, eller hur? Men om hon gör något elakt emot någon annan person, någon utav er, kan jag gå och säga, Marta, jag förlåter dig för det som du gjorde mot henne? Det kan jag inte. Vem kan endast göra det? Endast Gud kan göra det. Jesus kunde det, för han var Gud. Men om en människa påstår sig kunna göra det, så är det enligt Bibeln hädelse. Johannes 10:33 säger att det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Här har vi igen en aspekt av hädelse. Om jag som människa säger jag är Gud, ja, det är hädelse. Så de två aspekterna finner vi i Bibeln. Och just de sakerna skulle den här nationen göra sig skyldig till. De påstår sig vara Gud och den säger sig kunna förlåta synder. Nummer 8. Ledarens namns tal är 666. Hur många har läst det där kryptiska talet i Uppenbarelseboken? Och ni tänker, vad i all sin dag handlar det där om? Vi Det står i Uppenbarelseboken 13 endast på ett ställe. Det är inte en stor grej som Bibeln gör utav det, men människor gör en stor sak utav det. Men det står på ett ställe i Bibeln, så låt oss läsa det. Och låt oss se om vi kan förstå. Det står så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Förresten, vi ska tala om märket i ett annat möte, så missa inte det. Hur undviker vi det här märket? Och det kommer vi prata om på fredag, tror jag. Så missa inte det mötet. Men vi ska inte titta på det nu. Vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal och dess tal är 666. Så det är... Ja, vad handlar det här om egentligen? Det står om dess namns tal. Ja, vi är inte så vana vid det här i vårt samhälle, men på Bibelns tid så fanns det någonting som kallades för talmystik. Och en speciell talmystik som man använde sig av var något som kallas för gematria. Och gematria, det handlade om, låt mig läsa det från Svenska Bibelsällskapets uppslagsdel. Sifferuppgifter och talförhållanden har i Nya Testamentet ofta symbolisk innebörd. Ett beräkningssätt utgår från att varje bokstav i alfabetet har ett talvärde. Bokstäverna i ett ord eller ett namn kunde därför läsas som siffror. Siffrornas summa var ordets eller namnets tal. Troligen är detta nyckeln till odjurets tal i Uppenbarelseboken 13:7. Så, om vi tittar på det, om vi använder oss av den förståelsen, så förstår vi att vilddjurets namns tal skulle bli 666. En utav kännetecknarna. Den förföljer Guds folk. Det såg vi, eller hur? De skulle föra fram mot Guds heliga. Och sen nummer 10. De förändrar på de 10 budorden. Så vad är det för ett rike som det här talas om? Nu har vi samlat 10 ledtrådar. Hänger ni med på att de här kommer ifrån Bibeln? Än så länge. Vi har bara försökt plocka ut kännetecken ifrån Bibeln. Och när vi har läst de här så ser vi att det är det här vi får fram. Vad är det för ett litet rike som uppstår i Europa efter Roms fall, som utplånar 3 andra riken, som får världsligt inflytande, regerar i 1260 år. Ja, här ser vi förresten att det kan inte heller vara en människa, för den ska regera i 1260 år. Som säger sig vara Gud, som säger sig kunna förlåta synder, och ledarens namns tal är 666, som förföljer Guds folk och som förändrar de 10 budorden. Jag tror inte att det finns någon annan nation eller något annat rike i Europa som passar den här beskrivningen än det som reformatorerna kom fram till. Men låt oss ställa frågan. Ni vet, när man är detektiv så hittar man ledtrådar. Okej, vi har ledtrådarna, de tycks peka i en riktning. Men låt oss fråga lite ögonvittnen, eller hur? Det brukar man göra. Och vi ska titta lite grann på vad folk säger om den här slutsatsen. Och sen så kan vi se om det faktiskt stämmer med verkligheten. Martin Luther, känner ni honom? Vi känner inte honom personligen, men vi har hört om honom kanske. Låt oss titta på vad han drog för slutsats. Han säger så här. Vi här är av övertygelsen att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Dobinje skriver att Luther bevisade genom Daniels och Johannes uppenbarelser, genom Paulus, Petrus och Judas brev, att antikrists regering som förutsagt och beskrivits i Bibeln var påvedömet. En helig fasa grep dem. Det var antikrist som de såg sitta på den påvliga tronen. Denna nya uppfattning, som fick större styrka från de profetiska beskrivningarna som Luther lanserade bland sina samtida, tilldelade Rom det mest fruktansvärda nederlaget. Reformationen så protesterade emot maktmissbruket som Rom hade gjort sig skyldig till. Men de gick längre än så. De började studera profetiorna. De såg att det här kan inte passa in på något annat än påvedömet. Och det här var inte bara någon polemik som Martin Luther tyckte det här ska, kan ge lite extra styrka åt min kritik. Att jag säger jag kallar dem för antikrist. Verkligen inte. Det här var hans studerade övertygelse. Det var inte någon ilsken kommentar som han sa. Ni är antikrist. Nej. Det här var hans studerade övertygelse. Lägg märke till hans egna ord. O, hur det smärtade mig. Även om jag hade skriften på min sida. Att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Nu när han talar om påven så menar han då hela systemet. Han menar inte personen påven, och det är otroligt viktigt att, att göra en skillnad på det. Martin Luther, han sa att det är systemet som är det här antikrist, det är inte personerna i sig själv. Och hur vet vi det? Titta vad han skrev. Han skrev till och med ett brev till påven. Den som han just hade kallat för antikrist. Och lägg märke till vad han sa här. Därför högt helige fader Leo ber jag, ta emot min ursäkt och var säker på att jag aldrig angripit er som person. Lägg märke till det. Även om jag erkänner att jag talat mot vadå? Det romerska biskopsämbetet. Roms församling som inte ens ni själva kan förneka befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin har varit. Han är ganska finurlig skribent, Martin Luther. Jag tycker om honom. Men han visar att systemet är totalt förfallet. Men jag har inte talat mot dig som person. Utan det här systemet som han satte sig upp emot. Han var inte ensam i den här övertygelsen. Calvin, Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, översättarna av King James Bibeln. Och de som publicerade Westminster, Baptistrosbekännelsen, Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards. Dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Vet ni, det här är standard protestantisk lära. Det har existerat ända sedan Martin Luther, så var det här allting. Alla församlingar som var protestanter trodde på det här. Och du kanske säger, det här har jag aldrig hört om. Jag tillhör ju lutherska kyrkan eller tillhör ju en protestantisk kyrka. Vi har aldrig hört om det här. Mina vänner, man har glömt sina rötter. Det här är inte något adventisterna har hittat på. Det här är inte något som Jonathan Carlson har hittat på. Det här är något som reformationen var en av hörnstenarna i deras förkunnelse. Och de pekade fram det här inte för att kasta smuts på påvedömet, men för att de ville studera Bibelns profetior och de såg att det här var uppfyllelsen av Bibelns profetior. Det här är vad de säger, men låt oss titta om det stämmer. Det är en sak att påstå en sak, det är en annan sak att se om det faktiskt stämmer. Hur var det med påvedömet? Är det ett litet rike? Vatikanstaten, hur stor är den? Men vet ni att Vatikanstaten är ett eget självständigt rike? De har en egen ambassad. De har ett eget system, de har egna representanter till de olika världsnationerna. De är en helt självständig stat som ligger inne i Rom. Det är världens minsta stat, 0,44 kvadratkilometer stort. Men den lilla nationen, det lilla hornet, regerade över kungarna som en kejsare. Uppstod det i Europa? Ja, det uppstod i Rom. Och efter Roms fall också. Låt oss titta på när den påvedömet fick makten. Han, det står Justinianus, lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534. Och östgoterna i Italien år 553. Därmed var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Det var i och med att de besegrade östgoterna på 500-talet som påvedömets makt blev säkrat i Medelhavet. Nu fick de den politiska makten. För vad hände när Rom föll? Det blev ett maktvakuum där som biskopen i Rom tog. Biskopen i Rom blev inte bara den kyrkliga ledaren, han blev den politiska ledaren i Rom. Och med hjälp av arméerna från Justinianus så säkrade han sitt herravälde. Herulerna var en av de nationer som gick under inför påvedömet 488. Vandalerna 534 och östgoterna besegrades 538. I mars 538 så övergav goterna belägringen av Rom. Och de höll ut i norra Italien i 2 år till, men fram emot våren 540 höll de bara fästet i Ravenna. För att rädda situationen gick Vitigis med på att abdikera och de gotiska hövdingarna erbjöd Belisarius tronen. 538 var då som påvedömets herravälde blev säkrat i Europa. Om vi går från den tiden och vi sträcker oss fram, hur länge då? 1260 år. Vad hamnar vi på för datum då? Vi hamnar på 1798. 1798, händer det någonting med den romerska påvekyrkan då? Under den här tiden så regerade de som kejsare över alla kungar. Lägg märke till vad påve Gregorius den sjunde skrev på 1000-talet. Alla förstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Det här sa han ifrån sin stol, vilket betyder att nu talar han felfritt. Och de har erkänt då att romerska kyrkan står över alla lagar, alla kungar, alla kejsare. De är Gud på jorden om du så vill. Ett exempel på det var när den påve, han talade med Henrik som var kejsare i Tyskland. Och de hamnade i någon konflikt med varandra och påven bannlyste honom. Och för att upphäva bannlysningen så gick Henrik över Alperna barfota mitt i vintern på sin så kallade kanossavandring. Är det någon som hört det uttrycket? Kanossavandring. Några stycken. En kanossavandring är en botvandring som man gör. Och det kommer ifrån den här händelsen. Han gick till Canossa. Där vid Canossa, mitt i vinterns snö, stod Henrik i 3 dagar som en botgörare tills påven tog emot honom och hävde bannlysningen. Vilken makt dessa personer hade. Den mäktigaste kejsaren i Europa fick ödmjuka sig på det här sättet inför påven. Men 1798 så tog den här makten slut. En sista våg, vad hände 1798? Jo, det var mitt i franska revolutionen. Napoleon hade tagit makten. Och det står, en sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Det är kört, de fick sitt dödliga sår. Det är slut. Karl Henrik Martling, kyrkans 20 sekel. Exakt 1260 år efter att de fick sin makt. Hädar Gud, säger sig vara Gud. Återigen, jag vill lyfta fram de här sakerna. Jag är ledsen för att påvedömet passar in på allt det här. Jag vill inte tala illa om någon. Det här handlar inte om att tala illa om någonting. Det handlar om att vi studerar Daniels profetior och uppenbarelseboken för att förstå vårt förflutna. Men påvedömet har gjort sig skyldiga till alla dessa saker som Bibeln talar om att de skulle göra. Säger sig vara Gud och förlåta synder. Vet ni att när man går och biktar sig i den katolska kyrkan och prästen säger: jag förlåter dig dina synder. eller dina synder är förlåtna, så är det prästen som förlåter dig synderna. Oavsett vad Gud säger. Lägg märke till vad som står i deras handbok, Dignities and Duties of the Priest. Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Vem är det som har mest makt här? Prästen eller Gud? Ja, i det här fallet så är det prästen. Han kan bestämma om man ska förlåtas, om den här personen ska bli förlåten eller inte. Och om prästen inte tycker att du ska få förlåtelse, så spelar det ingen roll vad Gud tycker, utan det är vad prästen tycker som spelar roll. Det här är hädelse enligt Bibeln. De säger sig vara Gud. Vi påvarna innehar den allsmäktige Gudens plats här på jorden, sa det påve Leo den 13:e i sin stora encyklika. Påve Pius den 11:e sägs ha sagt att ni vet att jag är den helige fadern, Guds representant på jorden, Kristi ställföreträdare, vilket betyder att jag är Gud på jorden. Det här är hädelse enligt Bibeln. Johannes Paulus den 2:e. Återigen, vi pratar om antikrist, eller hur? Någon som ska sätta sig i Kristus ställe och utge sig för att vara Gud. Utge sig för att vara Kristus. Det är precis vad den här makten gör. Johannes Paulus den 2:e. 1994 så skrev han Crossing the Threshold of Hope. Ledaren av den katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Det här är hädelse. Påven är Kristus på jorden, det är vad de säger. Återigen, jag tar inte upp det här för att kasta smuts på dem. Jag säger inte att påven är förlorad. Jag vet inte, jag kan inte döma. Det enda jag kan se på är vad de själva säger och hur det passar in på Bibelns profetior. En utvidgning av den här hädelsen som de säger finner vi i det här falska dokumentet som kallas den konstantinska donationen, som var det mest viktiga dokumentet under medeltiden. För den påstods komma från Konstantin, den gjorde inte det egentligen, men den påstods komma från Konstantin och den gav påven politisk makt. Men det var egentligen bara några personer på 700-talet som hade kokat ihop det här, vilket man nu har bevisat. Men där så står det så här: jag anser att eftersom Petrus utsätts till Guds sons ställföreträdare på jorden, så borde påvarna som representanter för denna ledande apostel få den här makten och så vidare och så vidare. Det som är intressant med det här är titeln här som påven har. Guds sons ställföreträdare på latin, som det här dokumentet är skrivet på, är det Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Och det är påvens officiella titel i det här dokumentet som man har haft under århundradena. Och den titeln, om man gör den här gematriska uträkningen som jag pratade om, så råkar det händelsevis bli 666. Jag tror inte det är en tillfällighet. Ni ser varje bokstav representerar ett värde. Ni som vet de här romerska siffrorna, V är 5, I 1, C 100. De här har inget värde, men I 1, U, det är samma som V, det är alltså 5. I 1, L 50 och sen så vidare, D 500. Och om du lägger ihop dem, 501 plus 53 plus 112, så får du 666. Och det är vad jag tror att den här profetian i Uppenbarelseboken 13 handlar om. Hans namns tal är 666. Är ni med? Ledarens namns tal är 666. Förföljer Guds folk. Bibeln förbjuds. Det var allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän, och därför förbjöd prästerna den. Här är bullan ifrån Gregorius den Den nionde, vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Du kunde förlora livet om du hade en bibel i ditt hem under den här tiden. Påvedömets utbredning, vi hinner inte gå in på allt det här, men sättet som de gjorde det på var acceptera påvens överhöghet eller dö. Och på det här sättet så spred de sin tro. Några som inte gick med på det här var valdenserna. Och de flydde ut i bergen. Och jag var där för några år sedan. Otroligt fascinerande att se dessa personers historia, valdenserna. Det står de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Påven tyckte inte om de här, men vad de gjorde var att de runt det här bordet, ett av de här borden, satt och kopierade Bibeln på modersmålet. Och det var strängt förbjudet. Och de spred det till människor, missionerade och la grunden för reformationen. Och det var strängt förbjudet. De skickade korståg mot valdenserna för att utplåna den här kätterska gruppen som inte ville erkänna påvens överhöghet. Och 2 års avlat, med andra ord, om du dödade en valdens så fick du förlåtet 2 år framöver. Du kunde synda hur mycket du vill utan att det räknades emot dig. Ja, vi hinner inte gå in på mycket mer utav det här. Förföljer Guds folk, det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på 40 000 religiösa mord varje år av påvedömets existens. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Förföljde de Guds folk? Ja, i allra högsta grad gjorde de det. Ändrar på Guds bud. Påven är av så stor auktoritet och makt, det här är återigen det från katolska källor som hävdar det här. Så jag bara säger vad de säger. Påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Han har makt att ändra på Guds bud. Och om man tittar på de 10 buden så ser man att de har plockat bort det andra budet. Som talar om att man inte får böja sig ner inför avgudar. Men varför tror ni att de har plockat bort det budet? Är det inte så i den romerska kyrkan att man har en massa bildstoder som man böjer sig ner inför, som man vördar? Man har ikoner, man har olika statyer som är inget annat egentligen än en avgudadyrkan, eftersom man vördar dem och tillber dem på ett sätt. Man har plockat bort det här budet. Man har delat också på det sista budet om att du ska inte ha begär till din nästas hustru. Du ska inte ha begär till något som tillhör din nästa. Så de har ändrat på de 10 buden och säger att de har makten att göra det. Jag vill bara avsluta med den här versen. För Gud säger inte det här för att han på något sätt inte tycker om katoliker. Gud älskar katoliker precis lika mycket som någon annan. Gud älskar varje person oavsett vilken församling de befinner sig i. Oavsett om de inte befinner sig i en församling. Oavsett om de till och med tillhör islam eller någon annan religion. Gud älskar varenda människa på hela jorden. Han säger inte de här sakerna för att han hatar någon. Han säger det för att varna oss. För att vi ska förstå vilken tid vi lever i. För att vi ska förstå vad som ligger framför oss. Och hur vi ska undvika att falla i de frestelser och de snaror som den onde har lagt för oss. Uppenbarelseboken 18 säger: Fallet är det stora Babylon. Gå ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Lägg märke till, har Gud sitt folk i Babylon? Det har han. Hans folk är där. Det är min fulla övertygelse att Gud har sitt folk i varje församling. Men tro inte för den sakens skull att alla församlingar är Guds församlingar. Bara för att det finns trogna i varje församling så betyder det inte att varje församling är Guds församling, eller hur? Den här församlingen, om det här stämmer, det som vi har studerat, så är det inte Guds församling. Det är en fallen församling. Och vad vill Jesus att vi ska göra? Gå ut ifrån henne, mitt folk. Mitt folk, säger han. De är där. Han vet att det finns uppriktiga personer. Uppriktiga sökare. Bedragna, uppriktigt bedragna människor. Och han kallar ut dem. Kom ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte drabbas av hennes plågor. Det här är Jesus vädjan. Han vill inte att vi ska behöva förgås. Utan han kallar oss ut ifrån det här falska religiösa systemet. Varför? Jo, för de har ersatt Guds ord med sina mänskliga teorier. De har ersatt Guds ord med tradition. Jesus sa förgäves, han sa det om fariseerna här, förgäves dyrkar de mig eftersom de lärar dem förkunnade människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Apostlarna sa på Jesus tid, man måste lyda Gud mer än människor. På tisdag så kommer vi att fortsätta med det här, men det är min önskan att vi ska lyssna till Guds kall och gå utifrån den förvirring och sätta Guds ord först utav allt. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, tack att vi har fått lyssna till ditt ord. Jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss att förstå det här på ett korrekt sätt. Hjälp oss att placera ditt ord över mänskliga traditioner, över mänskliga åsikter. Och Herre, jag ber att vi inte ska falla under den fördömelsen som vi läste om här. Om att förgäves dyrka dig eftersom vi undervisar mänskliga bud. Herre, låt oss få förstå i våra egna hjärtan om vi har traditioner och andra saker som står i vägen mellan dig och oss. Så jag vill överlämna oss i dina händer och ber att du ska fortsätta välsigna i Jesu namn. Amen.